Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 58 av Brobacke podcast. Idag gästas jag av Peder Dyrje, fondförvaltare på aktieansvar Saxum Aktiv. Och Peder besökte podden sist i april och det här blev ett superintressant samtal. Vi höll absolut inte med varandra om allt, men that's what makes a market right. Så lyssna in på det här, det blev riktigt bra tycker jag. Tack! Så där då, då var vi tillbaka, Brobacke podcast, och idag har jag ett kärt återbesök, Peder Dyrje från aktieansvar Saxum Aktiv.
Tack!
Välkommen! Hur står det till? Du, vi pratade ju här i april va, sist?
Ja, det stämmer.
Tycker vi hoppar direkt in. Jag vet att du hade, jag lyssnade lite på det avsnittet, sammanfattade väl det lite kort så här, din syn då, tråkig börs men inget kraschscenario. Och nu om vi spolar fram ett par månader då, mycket saker har hänt, men den biten får man väl ändå kanske säga att den spelade ut. Vi har haft en tråkig börs men vi har ännu inte kraschat riktigt. Hur ser du på det där idag?
Nej, men jag tycker just den grejen har ju spelats ut ungefär som jag tänkte att det skulle göra. Och jag tänker att vi kommer fortsätta på samma sätt resten av året, in i nästa år. Och sen får vi se vad som händer. Men just nu har jag svårt att se att vi ska få någon botten på börsen innan vi har gått in i lågkonjunktur i USA. Vilket jag tror kommer att ske tidigast runt årsskiftet.
Så aktier är fortfarande i negativ trend med andra ord?
Ja, man ska ju inte dra alla aktier över en kam. Men och kollar man på värdeaktier hittills i år, och speciellt om man tar liksom globala värdeaktier i SEK, så har ju de fortfarande gått ganska bra. Jag har några kvalitetsaktier, de har också gått bra. Så att det, men det är klart, blir det lågkonjunktur, då faller ju allt.
Om vi hoppar över på räntor då. Även om aktier har haft en dålig start så har faktiskt bonds haft en ännu sämre start. Det här är den sämsta perioden någonsin. Jag tror jag sa för något avsnitt här på 50 år, men det stämmer inte. Jag tror faktiskt är någonsin för en 60-40 portfölj då. Räntor har egentligen, jag har inte gjort en ny topp sen i somras, men den är ändå liksom fortsatt upp sen vi pratades. Jag tror eurobunden är ner 8%, jag tror 10-åringarna i USA är ner 5%. Du hade väl en vidare att räntan borde börja toppa snart, men den har kommit upp lite mer. Hur ser du på, för jag vet det är väl fortfarande en ganska stort innehav i din fond, hur ser du på långa bonds just nu?
Alltså, långa amerikanska statsobligationer är en kärntillgång kan man säga. Det ska mycket till för att vi inte ska ha några i portföljen, i och med att de i de flesta marknadsklimat kompletterar aktier väldigt väl. Nu har vi haft en inflationsperiod och det definierar vi som inflation över 2% och accelererande. Och då går bonds inte bra heller, utan då faller de tillsammans. Och det är helt i linje med hur det har varit historiskt. Vi ser också att det är svårt att hitta egentligen någonting som stiger i en sån här miljö. Utan det är vissa typer av råvaror som kan göra det. Men annars så är det väldigt svårt att gömma sig någonstans. Och jag tror att när vi pratar liksom räntor så är det ju långräntor vi pratar om här. Och jag tror att de är ganska nära att toppa. Men som du sa, det sa jag i april också. Det är alltid svårt och veta sådär, men du har en avkastningskurva som i princip över hela linjen nu är inverterad. Vi väntar bara på den här sista 3 månaders mot 10-åringen och den kommer väl invertera när som helst här när Fed höjer nästa gång. Och så att det signalerar ju en lågkonjunktur det kommande året. Sen är vi inne i en ganska unik period med tanke på hur snabbt det har gått. Och jag tror inte att någon inte är chockad över liksom, den här farten vi har rört oss framåt. Och det gör ju att vissa så här historiska mönster måste man kanske tänka sig att även framåt att det kan gå snabbare än liksom något historiskt snitt. Och så att om du säger att det är sämsta starten för långa obligationer någonsin, absolut, men det är inte den största ränteuppgången någonsin. Det är bara att vi kom från så otroligt låga räntor. Exakt. Och då slår det så himla hårt på priset.
Exakt.
Och på avkastningen. Och samma gäller ju egentligen på aktiemarknaden. Ju högre värderat det är, desto mer slår det när någonting går fel.
Och där får man ju ändå ta just lite, ska jag kalla det boomeraktier eller value, så titta på ett brett på Dow Jones till exempel. Visst, vi lyckades inte liksom kravla oss upp i den här rangen från 2021, vi fallerade den i augusti, men samtidigt är vi en bit över 2020-topparna fortfarande. Så vi måste skilja på, där har vi snarare haft en mindre korrektion, medan ja, tar vi Nasdaq då pratar vi något annat. Tar vi liksom hög risk längre ut på kurvan så då ser det ju mycket värre ut. Du nämnde det, du har lite värdeaktier där som har funkat rätt bra i den här miljön, speciellt om man prisar i SEK.
Ja, och när man, alltså det scenariot som jag har haft, om vi kan gå tillbaks 2 år, har ju varit att det närmaste vi hittar historiskt är det som vi hade 2000 till en bit in på 2003. Och då föll ju aktier i över ett år innan det blev lågkonjunktur. Lågkonjunkturen var väldigt mild. Det är knappt så att den räknas. Och vi hade 9/11 där som stökade till lite. Men den största nedgången kom ju sen egentligen där 2002 och sådär. Och då hade liksom, om man kollar på liksom ekonomiska indikatorer, de hade redan börjat liksom studsa upp lite. Så att på samma sätt som aktiemarknaden kan frånkoppla sig lite från ekonomin på vägen upp, så kan den göra det på vägen ner.
Och där hade vi ju 2004-2007 var ju ett väldigt bra för liksom banker, ja, energi och så vidare.
Ja, och jag tänker att nu blir det, kommer det inte bli exakt så nästa gång när det börjar stiga igen. Men det jag tänkte komma in på här, det är ju att om man kollar då på liksom olika typer av värdeaktier och emerging markets under den här perioden, så gick de uppåt medans Nasdaq kraschade. Och sen då 2002 så hade de större tapp. Men det var ju fortfarande så att när vi kom ur hela den här perioden så var nivåerna högre än när den startade. Jag tror de var ungefär 40% högre. Så att liksom en årlig avkastning på 8% om året under de här 3 åren som var dåliga år. Och det är inte omöjligt att vi kan få någonting liknande den här gången.
Om vi går tillbaka till långa bonds där lite. Om vi tittar relativt så brukar jag titta på S&P 500 prisat mot TLT. Och där får jag liksom någon typ av långsiktig trend då, hur aktier presterar mot långa bonds. Så den trenden är fortfarande upp. Men ska vi börja kolla på sentiment så är ju egentligen både aktier och bonds det är väldigt negativt. Men i positioneringen så skiljer det sig. Retail är fortfarande långa aktier och det är så att säga, ska vi få en långsiktig botten i aktier så skulle vi vilja att den positioneringen går ner. Det har varit en diskrepans mellan sentimentet och positioneringen här egentligen sedan covid. Tar vi däremot bonds, då är både sentimentet jättenegativt och positioneringen är extremt låg, både bland retail och institutioner efter den här stora smällen. Det skulle ju liksom tala för att vi snarare har sett en kapitulation i bond, så att det där borde kunna börja bottna snart, och framförallt att den där relationen S&P mot då långa bond, så att den borde vända ner den trenden.
Om jag har förstått rätt så är det fortfarande inflöde in i liksom aktiefonder och aktie-ETF-er. Och det tyder ju på att vi är ganska långt ifrån någon form av kapitulation. Vi kan ha sett kapitulation i vissa kanske liksom tech-relaterade ETF-er eller någonting som är ner med 80-90%. Men liksom inte i någon form av bred marknad. Och den där trenden mellan aktier, eller kvoten av aktier och obligationer, den ska ju stiga över tid, för aktier ska ge en avkastning som är någonstans 3-4% högre än långa obligationer. Men om man tittar på en sån graf under senare år, så har ju den liksom fullständigt exploderat uppåt, och den trenden är ju inte långsiktigt uthållig. Men det som krävs för att den ska komma tillbaka till liksom mer till trend, det är ju att obligationer börjar att gå mycket bättre än aktier.
Yes.
Och det ser vi inte, tror jag, förrän man verkligen börjar gå från att oroa sig från hökaktiga centralbanker till en dålig ekonomi och fallande vinster för bolagen. Vi närmar oss det.
Ja, och då för vi oss osökt in på nästa graf här. Jag gillar ju att titta på tips över IEFs, alltså inflationsskyddade bonds mot 7- och 10-årig treasury bonds. Förra veckan på tisdagen, och jag tror vi släppte mitt förra avsnitt precis innan det beskedet, så fick vi en väldigt stor sell-off på inflationssiffran som kom ut. Det var, tror jag, bland de största nedgångarna jag sett på en sån siffra faktiskt. Det intressanta är att relationen tips över IEFs gick inte upp. Jag hade trott att den skulle studsa upp. Och vad är det då? Det är ju räntemarknadens förväntningar eller hur de positionerar sig liksom med tanke på inflation. Men faktum är att den gick ut förra veckan på ny lägsta och är nere på februari 2022-nivåer. Alltså räntemarknadens förväntningar på inflation är lägre än innan kriget bröt ut. Och det här säger mig då att råvarutraden och liksom den bör vika av, och den har faktiskt gjort nu de senaste dagarna, bara har börjat energi sett rejält framtungt ut. Guld ser inte heller särskilt bra ut. Koppar har redan brutit ner. Och då är ju frågan, ska inflationen nu bryta under liksom nivåerna från 2021? I den relationen är det 1-10. Är det ett recessionsscenario då? Är det det som räntemarknaden prisar in nu? För vi läser om inflation, vi hör om det hela tiden. Men faktum är att räntemarknadens förväntningar på inflation toppade i maj. Liksom, hur ska vi tolka det här? Räntemarknaden gör en sak. Aktiemarknaden säljer av hårt vid den här inflationssiffran. Samtidigt börjar råvaror vika över nu. Är det recessionsscenariot? Är det 2008 som vi börjar se?
Ja, det är många saker att kommentera här. Men om vi börjar med inför den där siffran, så kändes det som att marknaden, speciellt aktiemarknaden, hade ju några ganska bra dagar och tog ut segern i förskott. Och sen blev det inte riktigt som man hade tänkt sig, och då blev det helt plötsligt oro för ännu större eller fler räntehöjningar från Fed. Men om man tar obligationsmarknaden, och jag tänkte vi kanske kan förtydliga lite här, att när den prisar in inflation, dels kan man säga så här, tipsen, alltså de instrumenten, de är mindre likvida än de vanliga nominella instrumenten, och det är dessutom så att de ska ju prisa in en snittinflation över 5 eller 10 eller 30 år beroende på vad det är för löptid. Och om man tittar på inflationen historiskt sett, när vi fått hög inflation, så är det spikes.
Det vet jag att du nämnde redan förra.
Ja, men de går upp, det går upp till 10%, och sen så är ett år senare, ska man inte vara förvånad ifall den är noll. det är bara så datan ser ut. Och det betyder ju inte att, det inte, alltså, att man inte ska bry sig om den. För det är fortfarande så att går den tillbaka till noll har vi fortfarande haft en prisuppgång på 10-15% under hela perioden. Mm. Och har du inte fått löneutveckling i den takten så har du fått det sämre. Och det är det som händer överallt nu. Men man brukar ju säga ibland att lösningen på inflation är inflationen själv. Och det är det man menar. Så att jag skulle tro att inflationen kommer falla tillbaka kraftigt. Och det kommer starta i USA, för de leder liksom inflationscykeln. I Europa har vi ju fortfarande accelererande inflation. Om man kollar på Sverige och minst Tyskland idag, PPI på 8% på månadsbasis. Månadsbasis. Det är en helt sinnessjuk siffra. Men i USA så känns det som att den kommer att komma ner. Det som håller tillbaka den nu är vissa teknikaliteter som liksom owners equivalent rent och sådär, som räknas på ett sätt så att inflationen som egentligen var för 6 månader eller ett år sedan, den kommer liksom in i statistiken nu. Och det där ser ju liksom obligationsmarknaden igenom. Men så att jag tror att inflationen kommer komma tillbaka där, utan som jag var inne på sist jag var här, så är det, med det som oroar mer, det är ju att vad händer sen? Så att efter den har kommit tillbaka, är vi inne i en period med strukturellt högre inflation, och då kan det ju räcka med att istället för att ha under 2% inflation under den här 10-årsperioden så kommer vi ha 3,5%. Och det är någonting som jag oroar mig över. Och i så fall, om det är så, då kommer ju långa obligationer snart att gå ganska bra. Mm. De kommer stiga i värde med, går ut på liksom 30-åringen, kommer de säkert stiga i värde med 30-40% eller någonting i den stilen. Men om vi ska vara inne i en period med strukturell inflation, ja, då är det ett tillfälle att gå ur, att inte vara där längre. Mm. Och det är någonting som jag funderar ganska mycket på.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi pratar lite om konsumenten. Vi får ju höra att konsumenten mår väldigt dåligt och så vidare. Samtidigt när jag tittar på consumer discretionary-sektorn, både på relativ basis, prisat mot S&P 500, SPY, och även på absolut basis, så ser det faktiskt tekniskt ut som att vi gör, eller det inte ser ut som, utan det är ett faktum, vi gör högre bottnar sen botten i somras. Hur ser du på det? Jag tycker ju alltid att den datan för mig blir ju viktigare än liksom vad som sägs. Och vi kan säga då, historiskt när consumer discretionary outperformar breda marknaden S&P, så är det inte negativt generellt för aktier, utan snarare så att det är klimat av positivt för aktier.
Ja, den där, för mig är det där mer en studs. Det är inte så att trenden är stigande om man kollar på consumer discretionary jämfört med marknaden. Hur uthållig den är, det får vi se. Jag tror att den kommer så småningom att vända ner igen och inte vara en tvetydig signal. Det som talar för, eller det som kan förklara varför vi är var vi är, det är ju att amerikanska hushåll fortfarande har haft besparingar från stimulansprogrammen under 2020 och 2021. Och då har man liksom kunnat parera den här initiala uppgången i priserna och fortsatt att konsumera. Men samtidigt, kolla på retail sales i nominella termer, ser det jättefint ut och stiger. I reala termer så är volymerna ju ner Så ser det ut i England. Alltså så ser det ut överallt. Och så att det vi väntar på är ju att även det ska se sämre ut i nominella termer i den typen av statistik. Men än så länge, helt okej, okay, i alla fall jämfört med annat.
Vi har varit inne lite på det här. Europa är ju ändå mer så här, baktungt. Om S&P, liksom USA snarare gjort en liksom, högre botten, så är ju både OMX och DAX liksom, ganska nära sina tidigare bottnar. Då. Och det börjar ju bli så här, jag är ju av den åsikten att liksom, ju fler gånger du testar ett stöd, liksom, och du studsar och så kommer det ner igen.
Desto större är risken att...
Att det bryts. Mm. Det är liksom, det är matematik någonstans, så till slut tar det slut på köpare. Sen får vi ändå ge det benefit of a doubt. Vi har inte etablerat oss riktigt under de här bottnarna ännu, men det ser klart mer baktungt ut.
Det såg ju ut redan igår som att OMX skulle bryta ner. Vi handlade ju under... Sen så räddades vi på eftermiddagen.
Ja, nu är det under igen, 1866. Så att, men det är någonstans. Vi har gjort den här fulingen, tror jag, två gånger tidigare i år. Men någonstans, Europa är betydligt längre ner och är närmare bottnarna. Och jag vet att jag tror du sa sist i podden att liksom, nej, men Europa är liksom på väg in i recession. Har du ändrat uppfattning där? Eller så här, är det något vi kan tillägga, något som är intressant att prata om gällande Europa?
Om man tänker så här att Europa, Tyskland var väl de som kändes som framförallt att de var liksom på väg in i lågkonjunktur, och jag menar energisituationen där gör ju att bara den leder ju till en lågkonjunktur. Södra Europa har väl sett lite, har lagat lite det där. Nej, men alltså jag tror Europa går in i lågkonjunktur, de går in för USA och vi är nog redan där. Sverige känns som att vi ligger och pendlar någonstans mitt emellan. Men jag menar, nu till och med Konjunkturinstitutet tror att vi ska ha lågkonjunktur. Regeringens prognos var att vi ska ha lågkonjunktur. Det är sällan regeringen erkänner något sånt förrän långt efteråt.
Det gick snabbt.
Ja, det gick väldigt snabbt, och jag har ingenting egentligen någon annan uppfattning där. Sen så är det ju alltid frågan hur mycket av det prisas in i marknaden.
Exakt.
Och där har ju liksom, det har inte börjat slå mot vinster än.
Nej.
Utan det kommer väl här på slutet på året. Sen så kommer ju svenska företag, vi kommer få hjälp av en svagare krona. De jämförelsetalen kommer ju vara positiva ett tag framöver. Men jag är egentligen, Europa ser ut egentligen som förut. Då kan man ju alltid hoppas att det händer någonting positivt med Ukraina. Men om man tänker så här, säg att det blir fred imorgon. Mm. Vi får ett positivt scenario i Ukraina.
Man lättar sanktioner mot Ryssland, ja. De skruvar på gasen. Vi får en bättre utfall på energi.
Ja, fast nu är vi kanske lite händelserna i förväg här.
Nej, det är inget troligt.
Sanktioner och
det är
grejer.
Inget troligt scenario. Men någonstans människor, alltså även politiker, alltså någonstans är, när det börjar handla om sig själv, så då slutar liksom, man bryr sig kanske om andra, och det blir till sist och syvende en själv och en egen familj och ens eget folk, och politiker vill bli återvalda och så vidare.
Ja, absolut, liksom. Men det jag tänker här är att även om vi skulle få slut på kriget, så känns det ju som att lyfta sanktionerna och återuppta handeln med Ryssland, då krävs det ju någonting mer än så, och det känns väldigt osannolikt nu. Det gör ju att även om vi skulle då få någon form av fred imorgon, så har jag svårt att se att det skulle leda till något mer än en liksom kortsiktig studs i risktillgångar. Utan oron här är ju för hårda åtstramningar från centralbankerna, som ju sker samtidigt som ekonomin ser svagare och svagare ut. Och vi har inte den här fiskala hjälpen som vi har vant oss vid. Utan budgetunderskottet är ju mycket mindre, och liksom kombinationen där gör ju att... Alltså det gjordes ju för mycket under pandemin, och nu får vi ge tillbaka det. Det är inte så komplicerat, tycker jag.
Nej, men om vi... Däremot, absolut, vi kan resonera kring det, men samtidigt är det liksom... Även de som har varit negativa i år har haft svårt att skapa avkastning. Det har ju heller inte varit liksom en tydlig trade, säger det. Det är många historiska relationer som har fallerat och så vidare. Så att Men även... jag tror du nämnde sist också, du var förvånad att kriget bröt ut. Det är många saker som har förvånat många liksom.
Ja, och nu ska jag säga att kriget i Ukraina är ju ingenting som jag på något sätt var positionerad för eller emot på något i portföljen. Det är vad det är. Men det här året, om du kollar hittills, du kan ju kolla på utgångspunkten för en fond som Saxum Aktiv är ju någon form av allvädersportfölj. Mm. Och tittar man på sådana portföljer liksom tillbaks till 70-talet så är det här en av liksom två, tre svåraste perioderna historiskt. För att ingenting stiger.
Det för oss osökt in på det som stiger, dollarn.
Ja.
Jag tror en leverage lång dollar i år har ju i princip varit det bästa man kan ha. Tillsammans med energi fram till maj då. Och short bonds också varit en supervinnare. Och där är ju, vi pratade, var kort inne på det, men det var en artikel i DI som visade att i princip alla breda fondkategorier är ner i år. Det spelar ingen roll om det är aktiefonder, det är ju självklart då, men räntefonder slaktade, blandfonder slaktade. Men vi pratar först lite kring dollarn. Jag vet att en stor position för dig är ju yen. Resonera lite kring det. Yenen har ju varit svag. Hade du sagt till mig att yen och bitcoin skulle korrelera i ett krisår som det här tidigare hade jag skrattat. Men det är ändå ett faktum liksom. Det har inte funnits de risk-off liksom, attributen som man vill se igen då, någonstans, eller har sett historiskt.
Ska vi köra yenen först nu och dollarn sen? Eller?
Ja, men det hänger lite ihop va?
Allting hänger ihop. Men anledningen till att vi ens har en yen-position i fonden, det är ju för att vi inte vill ha så mycket obligationer och vi vill inte ha så mycket guld. För inget av det kändes speciellt attraktivt. Och yenen var billig och brukar gå bra när det är risk-off. Det var liksom utgångspunkten. Det som har hänt nu det här året, det är ju att yenen har handlat i princip som långa obligationer. Vilket helt beror på Bank of Japans policy att hålla långräntan nere på... Ja, det är ju egentligen... Målet är ju noll, men de har ju ett spann så att handlar ju på 25 punkter. Och nu är man ju ute och skruvar på sig och snackar om att man ska intervenera och hålla på. Men allt man behöver göra är ju att ta bort den där peggen. Vilket för mig känns som att jag vet inte riktigt vad de tror att den gör för den japanska ekonomin. Men vi är där vi är. Så två saker skulle kunna få yenen att då gå väldigt starkt. Så nu ska man vara medveten att positioneringen är extremt negativ.
Så är det.
Varenda hedgefond är ju kort yenen och gärna mot dollarn.
Ja.
Det finns två scenario. Det ena är att man tar bort peggen vid något tillfälle och man kommer inte förvarna förutom sina närmsta polare i Japan. Eller att långräntorna i övriga världen slutar gå upp. Vilket jag också tror kommer att ske någonstans ganska snart. Så att de två grejerna, och kanske, tänk om båda sker, då kan du få en väldigt, väldigt snabb rörelse i yenen. Men vi är inte där än.
Nej.
Vi är inte där än.
Om vi hoppar in på dollarn bredare då. Dollarn är ju stark mot allt. Något som har, jag tror vi pratade om det även sist i april. Jag har varit flera gånger, jag försökte korta dollarn här ett tag i våras. Det blev ingen bra.
Jag med.
Efter det så lämnade jag hela valutarisken öppen. Så jag har haft mycket av min amerikanska ETF-exponering i öppen dollarrisk. Och det blir så. Det är ju någonstans en liksom, viktiga nivåer. Och liksom man ser om något ser ut som en bra kortning. Om det fallerar, då blir det på samma sätt flip the book. Det kan ju vara rätt svårt mentalt, men för mig kan det bli väldigt bra trades också. Då. Och dollarn har faktiskt varit liksom både att titta på för att definiera när man ska minska aktieexponeringen. Jag gjorde det senast här i 18 augusti och då började dollarn vända upp igen redan efter augusti. Men även som ren trade så har dollarn verkligen varit en brutalt stark trend i år liksom. Vi kan ta det mot pundet, vi kan ta det mot euron, är väl lite mer sidled nu här på slutet. SEK, väldigt svag. Det var ner och testade de där 2020-bottnarna, men vände rakt upp sen efter det. Några kommentarer på dollarn och hur ser du nu? Hur är din exponering nu och sådär? Hur tänker du?
Jag ska börja med att förtydliga att jag, när jag sa att jag också har provat att korta dollarn så det jag gjort är att jag hedgat en exponering som jag redan har. Normalt för Saxum är att det finns en dollarexponering på mellan 40-50%. Och den har ju mestadels legat ohedgad historiskt för att jag har varit positiv på dollarn. Och sist jag var här så pratade jag om att läget att ändra den vi var ju när Riksbanken vaknade upp. Och kort därefter som jag var där så vaknade de ju faktiskt upp och började höja. Och då var jag inne och testade och hedga under flera månader. Första gången tror jag någonstans 9,50 eller något sånt där. Och det blev ju inget bra, det var alldeles för tidigt. Och sen har jag nu under senaste månader från 10 någonstans igen haft exponeringen. Och det är en av de grejerna som har gjort att fonderna har klarat sig bättre på slutet. Och mitt huvudscenario nu för dollarn är väl att den är inne i en stark trend just nu. Svårt att säga att den skulle bryta ner närmaste veckan liksom. Men att det kanske den absoluta toppen skulle kunna ske någon gång in i nästa år. Och då kanske i samband med något lite större risk-off-event. Allt eftersom konjunkturen försämras. Men igen, om vi går tillbaka till perioden 2000-2003. Dollarn gick väldigt starkt. Och sen tror jag att jag kommer inte ihåg om den toppade 2001 tror jag. Men under 2000-2002 så gick den egentligen sidledes på höga nivåer för att sen verkligen falla hårt. Och då föll den ju samtidigt som aktiemarknaden gick ner. Så att dollarn, det är ingen garanti att dollarn ska gå upp när aktier faller. Och det är ju någonting som är värt att ha i åtanke och någonting som oroar. Jag vill helst inte med fonden komma in i ett läge där man förlorar både på dollarexponering och på aktieexponering samtidigt. Så att jag är på spänn och jag är lite mer aktiv med den här positionen. Jag kommer troligtvis att hedga den snart igen och försöka vara lite mer aktiv där.
Det var ju innan selloffen här i förra tisdagen så var ju eurodollar på väg att bryta hela den negativa trenden från i år.
Mm.
Så det var ju verkligen på linjen. Och ja, återigen där, när den då inte klarar det så blir det liksom tillsammans med det här risk-off i aktier så blir det rakt ner. Där tycker jag ändå just eurodollar så cirkulerar vi, eller det är rätt många, sen den rörelsen så har vi faktiskt bara gått rakt sidled på.
Ja.
Det är väl en liksom 4-5...
Nu tittar vi på diagram här.
Ja, det är väl 4-5 dagar rakt i sidled där med lite svansar på nedsidan. Men det är inte mycket som ska till för att vi ska bryta den där negativa trenden från början av året. Och för mig är det... Jag har ingen aning om när dollarn vänder ner. Men när den gör det, det är en trigger för risktillgångar för mig. Det är bara att titta hur de gångerna när dollarn har börjat komma ner, hur snabbt aktier har gått upp på det. Man har kunnat vara short och bearish.
Fast inte för 20 år sedan.
Inte för 20 år sedan, men korrelationen nu för mig är betydligt viktigare än vad som hände för 20 år sedan.
Jo, men jag tänker att man måste ändå tänka så här, fundamentalt. Vad ska hända för att dollarn ska vända ner? Okej, allting kan bli honkidori. Det är ett scenario. Inte så troligt just nu. Men den andra grejen är ju att Fed kommer till slut till vägens ände med räntehöjningarna. Och Fed är ju de som har varit mest aggressiva. Det är de som har lett cykeln. Så att då kommer vi komma in i ett scenario troligtvis. När Fed inte höjer längre. Och marknaden börjar prisa in sänkningar. Medan andra centralbanker kanske fortfarande är i höjningsfasen. Och då kommer man ju, då kommer vi liksom ha ett lågkonjunkturscenario i USA. Vi kommer ha en dålig ekonomi även i Europa, troligtvis. Men du har inte räntedifferensen som längre fungerar till dollarns fördel. Och det är då du kan få det här scenariot som jag var inne på. Mm. Att dollarn faller samtidigt som aktier inte heller går bra. Så att jag var lite försiktig med att liksom hänga upp sig på det.
Jag kan inte fundamentalt förklara det så snyggt som du gör. Men är det någonting jag vågar lägga väldigt mycket bett på, det är att om dollarn vänder ner på riktigt härifrån, då kommer risktillgångar att gå ordentligt på det. Den spiken, vi hade S&P upp nästan 20% från i somras med att bara dollarn började lätta av. Och så fort dollarn började bli stark igen 11-12 augusti där, då fick du ett par dagar på dig och sen så körde de ner aktien. Så att vi kan prata om korrelationen för 20 år sedan.
Ja, men jag skulle ta
korrelationen i år. Det har varit den starkaste korrelationen egentligen, dollar upp och risktillgångar ner.
Ja, men här antar du att S&P gick upp för att dollarn gick ner, men det kanske var dollarn som gick ner för att S&P gick upp.
Kanske,
vet inte.
Men den ledde ändå dollarn.
Alltså även om när någonting trendar någonstans så har du ju motreaktioner. Och motreaktionerna är ju oftast väldigt snabba och kraftiga. Och för mig var det lite det som vi såg. Men på samma sätt som yenen inte har varit risk-off och har korrelerat med liksom, risk-on-tillgångar
och det är ju ett jättebra
år,
exempel.
Så kan ju dollarn helt plötsligt gå och göra det. Alltså och ting förändras.
Så är det. Men det där är en jättebra poäng. Yen har inte varit en risk-off-valuta i år som det historiskt har varit. Men dollarkorrelationen har funkat extremt bra i år. Och jag kommer tills dess att det ändras så är det bettet jag kommer fortsätta att göra. Så på samma sätt som att om dollarn är stark och risktillgångar ner, då kommer för mig det troligaste scenariot att om då dollarn vänder ner så kommer risktillgångar gå på det. Guld kommer gå på det. Krypto kommer gå på det. Aktier kommer gå på det. Sen när det händer, det får vi se. Det kan vara imorgon och det kan vara i slutet av året. Och för mig är ändå korrelation är viktigast det som har hänt i närtid.
Sen kan man också tänka att alltså de flesta vanliga valutapar, de trendar ju ingenstans. Kronan trendar svagt ner över tid. det är en dålig valuta. Men för det mesta de går ju ingenstans, utan de har långa perioder när de går upp och sen har långa perioder när de går ner och så liksom cirkulerar de kring något sorts långsiktigt fair value. Och man då förvaltar en någon form av multi-asset-portfölj som jag gör.
Det gör vi båda.
Och man har valutaexponering. Vid något tillfälle tycker jag man kan säga så här att okej, nu har vi liksom åkt med och tjänat pengar på den här valutaexponeringen. Är det här en nivå som jag tror långsiktigt kommer att vara bra att låsa in? Och någonstans med dollarn över 10 mot kronan känns, tycker jag, som en sån nivå där jag hellre, alltså jag kan ta att jag är 10% för tidig eller någonting, bara jag slipper vara med på de här liksom 30-40% åt andra hållet.
Det köper jag till 100%. Men
du kan ju aldrig tajma det liksom perfekt.
Nej, jag tror jag skulle bli extremt förvånad om dollarn tappar 20% om risktillgångar inte går bra i den miljön.
Ja, vi får se.
Hoppar vi in lite, pratar valutor, kommer vi in på det som många menar är en valuta. Guld, det har ju till och med en valutakod, XAU faktiskt. Guld och silver, många är förvånade att guldet inte levererar i den här miljön. Tittar vi på realräntan så ser det väl ut ganska mycket så som det har sett ut historiskt.
Ja, alltså guld, nu måste man ändå komma ihåg att vi kom in i den här inflationsperioden med guld på väldigt höga nivåer. Går du tillbaka och kollar liksom på det reala guldpriset så hade vi en topp 2020 som var samma nivå som 2011, som var samma nivå som 1980. Liksom, realt har det aldrig varit högre. Och jag har ju varit ganska negativ till guldet sen egentligen 2020 och konstant minskat den positionen. I dagsläget har vi 1,5%. Alltså vi är nästan ingenting. Och sen har jag väntat och jag tänker mig att vi någon gång under kommande året kommer komma till ett läge där guld igen blir intressant. Jag tror att anledningen till att jag inte redan äger mer guld är för att jag tror att statsobligationer kommer att gå bättre när vi väl når ett läge där liksom inflationen toppar, centralbankerna slutar höja och räntorna kommer ner. För det kan ju också gynna guldet. Men än så länge är vi inte riktigt där. Och det är ju liksom, om man kollar historiskt, så det är väldigt svårt att hitta någon form av korrelation mellan guld och inflationstakten. Det är till och med så att om du visste vad inflationen skulle vara liksom i förväg de kommande 1, 2, 3 åren, så har inte det hjälpt dig att förutspå guldpriset. Utan guld är en bra inflationshedge över en livstid. Och det är liksom inte så mycket mer med det. Men med det sagt, så liksom långsiktigt så gillar jag guld. Det passar perfekt i en portfölj med aktier och långa obligationer. Och cash, det är liksom en kärntillgång. Det är därför jag fortfarande har lite. Och så småningom kommer jag ha mer igen.
Det ser bättre ut prisat mot SEK också, kan man ju tillägga.
Och om vi ska vara snälla mot guldet kan vi säga så här. Guldet har fortfarande varit bättre än både aktier och obligationer hittills i år. SEK är det på plus.
Sen april 2019 så outperformar guldet i SEK och OMX ganska rejält.
Ja. Så att sån katastrof har det ju inte varit. Nej. Utan jag ser gärna att det går ner lite mer. Och kanske liksom om vi tar det reala guldpriset, att det går ner någonstans runt 40%. Då får vi hjälp med 10-15% från inflationen, så behöver guldpriset falla liksom 25-30%. Känns rimligt givet hur det har handlat historiskt.
Jag tycker vi har betat av mycket, mycket bra poänger här, och vissa grejer håller vi med om och andra inte. Men summera och avsluta lite då. Jag tar den där artikeln igen då. Det pratade här och kom ut om att alla breda kategorier för fonder är ner i år. Liksom aktier är ganska självklart när det har varit så här bäsat. Men även räntor och blandfonder. Det verkar vara en riktig följa-John-mentalitet där ute. I princip äger man lång aktier, eller så är man lång aktier, lång bonds. Eller så är man bara lång bonds. Liksom, man ska ha full respekt för att det har varit svårt i år, för även vissa som har varit bäsade från början av året är ju faktiskt ner också ganska mycket. Min logisk strategi är upp ett par procent. Det är inga fantastiska resultat, men jag är nöjd att vara positiv i år i alla fall. Saxum ner lite drygt 6. Hur kommunicerar du med investerare och liksom hur resonerar du kring det resultatet och liksom hur tänker du framgent liksom? Är det någonstans, du nämnde det, en sån här allvädersportfölj, de kommer ha ett par dåliga år och det här är liksom en av de åren som står ut. Hur tänker du kring det?
Ja, men det är år när alla komponenter, och då snackar vi liksom om tillgångar som ska drivas av olika fundamenta, så det är år när de faller samtidigt. Och det finns inte så mycket att göra då. Du kan ju ha den som faller minst. Men det är väldigt svårt att vara på plus. I SEK så kan man ju vara på plus om man bara hade valt det allra, allra bästa. Och varit ohedgad dollarn, exempelvis. Men det är ju någonting som du sen får ge tillbaka lite senare då när de rörelserna reverseras. Men det jag tänker, det är att nu har portföljen gått ner 6% eller någonting. Och långa obligationer har haft den sämsta starten någonsin. Mina aktier har gått bra. Relativt allt annat. Guld har gått dåligt. Yenen har gått dåligt. Asiatisk high yield som är i stor position har gått dåligt. Mm. Och många av de här grejerna prissätts ju nu väldigt attraktivt. Och nu har vi inte pratat om Kina någonting, men,
nej, vi,
men de
faktiskt inte med.
Är ju inne i lågkonjunktur, de håller på med nedstängningar och mitt scenario är nästan att Kina kommer liksom ta sig ur konjunkturmässigt snabbare och kanske redan under hösten och deras tillgångspriser som liksom har underlevererat i framförallt under senare år men även årtionden skulle då kunna ha en ganska bra period. Och det i kombination med att den här synken mellan de olika tillgångslagen försvinner. Och den synken, eller den korrelationen, den försvinner, tror jag, när vi går in i mer lågkonjunkturscenario. Och sen kommer ur det scenariot och det blir liksom, då ges möjligheten att allokera mellan tillgångar. Och att inte allt liksom rör sig exakt samtidigt. Och går man tillbaka och kollar på i en sån här portfölj, så är det så att någonstans 1% av avkastningen kommer ju av att man bara allokerar, och då, om man följer en slavisk allokeringsstrategi som man bara i varje månad eller varje kvartal mellan tillgångar. Så man säljer det som har gått upp lite och så köper man det som har gått ner lite. Och det har gett sådär 1% om året. Och kan man då överallokera eller tajma det lite bättre bara, ja, då kan du förvänta dig högre avkastning från det där. Så att jag tycker att det känns ganska bra om man tittar framåt.
Härligt att höra.
Ja.
Du, Peder.
Alltid optimist.
Ja, det är bra. Det ska man vara. Det är man jämnt bäsare. Det blir inget roligt liv.
Nej.
Du, är alltid kul att prata med dig. Kul att du kom hit, och jag är säker på att vi kommer få möjlighet att snacka igen.
Ja, absolut. Tack
för idag.
Barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.